Det är så de flesta gör, att man tar ju liksom, griper varje halmstrå och försöker på med alla tillbuds stående medel att kämpa emot. Och hade förstås tanken och hoppet nästan riktigt till slutet att nej, det här ska vi vinna över.
Det var vackra området, så hade jag en jättehuvudvärk. Och det kom som flera omgångar. Och så tänkte jag, det här måste jag undersöka, så jag får till läkaren. Hej.
Hej.
Är det här man anmäler sig?
Och så ringde Peter och så säger han att jag har inte mer. Så sa jag att vad är prognosen? Yngre år, sa han. Och då brakade jag totalt för mig. Jag fick riktigt anfall. Jag sa att jag kan inte leva utan teg.
Du tog hand om Peter här hemma. Vi sitter nu i din lägenhet här i Vasa. Och här, jag känner igen när jag kom in, så känner jag ju igen miljöerna från dokumentären Tills cancern skiljer oss åt. Hur orkar du? För man får ju följa med dels hans kamp, men också din kamp. Hur orkar du med det här jobbet att ta hand om en person som var så sjuk?
Ja, den frågan ställer jag mig själv också nu i efterhand. Att när jag ser dokumentären så förstår jag ju mina vänner som var oroliga för mig, hur jag ska orka. Men det är ju så där att när man är mitt uppe i det, så då finns det inga alternativ, utan man måste bara orka. Så att någonstans ifrån hittar man den där styrkan.
Men som bara det här att när jag kom in här så såg jag fönstret där var hans säng var på slutet. Alltså du skulle ändå ha kunnat välja att låta någon ta hand om alla turer kring där i slutskedet. Men han fick vara här, han dog här i lägenheten, han fick vara här så här länge. Vad betyder det här för dig och din dotter, eller er dotter, att ha honom här tillsammans med er?
Det fanns inga alternativ där heller, utan det var liksom en helt naturlig sak att klart att han ska vara hemma. Han ska få vara här med oss och liksom få ta del av det här livet här hemma och det som händer runt omkring, fastän han inte alltid var så med då där riktigt i slutet. Men att få uppleva doftar och känna vår närhet och så det var jätteviktigt.
Om man ser runt sig här i lägenheten också, så känner jag igen balkongen dit du brukar gå ut och ta en tobak däremot. Slutet av dokumentären. Blev det här ett andrum för dig, ett andhål att få gå ut? Du har bakom ryggen då genom fönstret så låg han i sängen och du satt där och i lugn och ro tog en tobak. Var det enda andhål du hade till och med?
Ja, nästan nog. Att förstås då när han var på intervallvård, då var det ju mitt andningshål. Så då, som tidigare, då brukar jag ju åka till Skären och vara där en eller två nätter själv. Och så hade mina bonusbarn hand om Eleonora då under tiden. Men sen var det ju också att jag kände ju att barnen måste också få sin tid med mig. För det var ju så att jag brukar förklara det så här, att Peter kom först, sen kom barnen, sen kom ingenting, sen kom jag. Men en sån här väldigt talande situation tycker jag var när vår dotter Eleonora, det var nog när hon, jag minns inte nu, men hon var 5 eller 6 år, och så var det kanske 6 år nog, så att sjukdomen hade pågått då ett par år, så var det cirkus i stan och hon såg de här affischerna och så säger hon åt mig: mamma, kan vi gå på cirkus sen när pappa är frisk eller när han är död? För att hon visste det att alltid om vi skulle någonstans, det var liksom alltid ett problem då, för då måste någon annan vara här med Peter. Så det blev ju liksom begränsat vårt liv. Att vi kunde inte göra riktigt allting som vi kanske ville.
Och samtidigt så fanns det då tydligen med i hennes i hennes medvetande det här. Att det fanns två vägar ur den här situationen.
Ja. Det förstod hon nog.
Jag tänker på också, vi får ju också se dokumentären när han har dött. Och du ringer några samtal där. Och sen samlas familjen för att han förs bort. Och så kommer jag ihåg att er dotter då sprang mot sängen när han förs ut. Att hon inte som ville skiljas. Mm. Hur blev det efteråt? Efter att Peter hade dött och efter att kameran hade slocknat. Hur blev ert liv då?
Eleonora då, så hon har alltid varit väldigt mammi av sig. Och förstås under sjukdomstiden också. Hon sov ju tillsammans med mig i Peter som min dubbelsäng. Och det gör hon fortfarande. Och det har jag tänkt att det får hon göra så länge som hon har behov och vill. Mm. För hon har ett väldigt stort behov av närhet. Och så. Och sen förstås klart att oro över om jag ska dö. Men då tyckte jag att min ena son var så fantastiskt underbar. Då hon blev lite ledsen eller några och att mamma, om du dör, vem ska då ta hand om mig och du får inte dö. Så sa jag nog inte, har jag nu planerat dö något nu inom en snar framtid. Men hon var lite upprörd då, så sa Elias, min son, men Eleonora, inte kommer mamma att dö på länge än. Hon har ju mamma och morfa gener, hon och de lever ännu. Och det tyckte jag var så fint och klokt av honom. Så att, men det är klart, det förändrades ju att det var liksom att oj, vi kan åka ställen när som helst. Jag kan fara och handla när som helst. Jag kan fara till skären när som helst. Det var liksom inte en massa ordnande kring sådana saker. Så det var ju som en frihet i det på det viset. Men, och sen då förstås för min del så märkte jag väl hur slut och trött jag var. Men det var nästan att det liksom tog det, ja, klart att jag förstod det då också, men kanske nästan ett halvår innan jag liksom det på något vis hann ikapp mig allting. Och jag hade liksom tappat min identitet på ett sätt. Jag var inte alls den människa som jag brukade vara. Jag är en sån här som gör saker och ordnar och fixar. Som ju kanske kom fram i dokumentären, jag vet inte. Men det där försvann för jag kände ett enormt behov av att själv bli omhändertagen. Så jag blev riktigt så här att jag klarar inte av att göra vissa saker. Jag klarar inte av att åka tåg till Helsingfors om det var byte. För det kändes liksom att nej, att ska jag byta i sig? Nej, okej, hjälp, nej. Mm. Att det blev som en stress på något vis och det. Men sen så blev jag tvungen att ta itu med det där när jag for med min bror och hans sambo till USA. När han fyllde 50 och jag har ju varit där ett år så jag kan språket. Vi skulle fara och hälsa på våra släktingar och så hade vi byte i Newark på flygplatsen. Och så visade det sig att det fanns ingen bokning på oss vidare sen till San Francisco dit vi var på väg. Och det var ju ett stressmoment utav dess like. Men då var jag liksom att okej, nu är det bara jag som kan fixa det här och måste fixa det. Och det gjorde jag. Och det var då på något vis som det svängde för mig. Att när jag var tvungen där att ta itu med. Nu är jag den här fixaren igen. Så då började det svänga. Jag minns det att jag sa ganska snart efter att han hade dött. Att tänkte att jag är 43 år och änka. Det låter nog väldigt, väldigt märkligt. Klart att jag kunde också tänka ibland att tycka folk att det är okej att jag går ut på restaurang och dricker ett par glas vin eller tänker de då att nu har hon sörjt färdigt. För det handlade ju absolut inte om. Jag vet inte heller om man någonsin kan säga att man har sörjt färdigt. Det liksom går ju in i nya faser, den här sorgen. Så att jag tror att den alltid finns, kommer att finnas med. Men att det liksom bleknar kanske, eller liksom är inte så där intensiv. Men å andra sidan så kan det ännu komma över mig sån här att man riktigt sköljer över en sorgen i någon situation eller någon sång man hör eller liksom någonting. Till exempel jag såg här på Så mycket bättre guldkorn eller vad det nu heter. Då de visar gamla avsnitt av det här från Sverige. Och då var det Thomas Ledins dag. Och så slog det mig att oj vad han liknar Peter. Eller vad Peter liknar honom. Ja. Och Eleonora råkade komma in i vardagsrummet och så sa hon: men det där ser ju ut som pappa. Och jag var så, ja, jag satt just och tänkte det. Så då kom nog tårarna.
Men var det också så att du, när han var sjuk, sörde du honom då redan? Eller förstod du? Jag tänker, ni hade ju det här hoppet att han skulle bli frisk. Men kan man redan i den situationen sörja?
Nå, åtminstone för min del. Därför att jag sörjde ju honom så som han var när han var frisk. Eftersom han förändrades och inte var samma Peter. I och med att det var då i hjärnan som den här tumören fanns. Så absolut.
För det blev ju så att du fick hjälpa honom att klä på sig. Och du hade här i sovrummet hade du lappar på skåpet. Vad är stodas strumpor och liknande, vad ja. Jag kommer ihåg nu. För att sånt försvann för honom.
Ja, och han kom inte ihåg namn och sånt då.
Men det kom han alltid ihåg.
Nej,
eller, i alla fall jo,
jo nog. Men ibland så kallar han mig för sin exfrus namn. men inte var det så farligt. Men nog visste han vem jag var. Men att det var liksom lite det där att komma ihåg då. Och det där med lapparna, så det var nu i ganska tidigt skede. Det var ju medan han ännu gick själv då, och så där. Sen då när han blev sängliggande eller i rullstol då, så var det ju ett helt annat sätt att sköta om och ta hand om. Det fanns som inga hinder, eller de som fanns så skulle man övervinna, så var det. Och sen det som nu inte heller kommer fram i dokumentären, men vi har ju ett stort nätverk med vänner som ju kom och hälsade på väldigt ofta. För det var ju enklare det att de kom hem till oss än att vi får någonstans. Många, många gånger så kom de och lagade mat hemma hos oss. Så att de bjöd liksom på middag hos oss. Eftersom vi inte kunde lika lätt fara till dem. Och det var ju fantastiskt.
Och jag kommer ihåg med Peter också den här blicken som han hade när han såg på dig. Fast han var så sjuk så att kanske inte munnen formade de ord som han skulle vilja säga. Men att, hur var det att vara så viktig för någon? Alltså, för att han var samtidigt så beroende av dig. Men den här kärleken, den var ju som, man såg ju hur stor den var och hur stark den var mellan er.
Det är ju fantastiskt att få vara så viktig för någon. Och han var ju lika viktig för mig. Han var mitt livs stora kärlek och jag var hans livs stora kärlek. Det är jag inte så säker på att det är alla förunnat att få uppleva den. Så jag är väldigt glad och tacksam att jag har fått uppleva det.
Bra! Oj, oj, oj! Super!
Super!
Fantastiskt! Ja, nu börjar jag. Går var en dålig dag, men idag har brunnat lite bättre. Han garnar lite bättre eller att han... Man kände som att nu är jag med. Då igen så ger här liksom energi.
Och den här dokumentären då, det är 4 år sedan han gick bort och 3 år sedan kanske som den här visades första gången. Har ni sett på dokumentären under de åren som har gått? Jag vet att jag läste någonstans där i början att du såg den flera gånger för att du tyckte om att se honom som han var för han blev annorlunda. Men är det någonting som ni återvänder till, Eleonora och du, och kanske också dina andra barn förstås som har levt med honom?
Nu har jag inte sett den på ett tag, kanske ett år eller något. För att det finns liksom inte där behovet. Utan man har sina minnen. Och sen är det förstås också jobbigt att gå igenom den där processen och se den. Och så. Men att det har varit också lite någon gång inför att jag har varit och föreläst om livets slutskede liksom och sånt, så har jag liksom tittat för att få den här kronologin, att hur var det nu, när var det, för att man glömmer ju, inte minns jag exakt när allting hände, i och vilket skede.
Det är ju
skede.
Bra, att man blev, ja. Det är ju en läkeprocess,
ja.
Också.
Ja, absolut. Så att inte, men det är klart att nu känner jag ju sådär nu att när den kommer på nytt så ska jag väl nog se den på nytt nu. Fast det är kanske ett år sedan senast.
Ja. Vad är det med dottern? Tror du att hon vill se den också?
Nu är det faktiskt så att hon har inte sett den ännu. Jag har haft det på agendan. Och jag tänkte det att nu ska vi se den då tillsammans. För att jag ville inte här i början alls. För att det skulle riva upp så mycket sår. Och hon har nog sagt att jo, att jag vill nog se den nu.
Nu är hon
11. Men pojkarna har ju sett den och det var ju en, ja, att man liksom fick gråta tillsammans då också. Så det är ju ett lekande i det också.
Mm. Hur fyller man annars ett hål efter en far? Hur har du gjort?
Ja, det vet jag ju inte om man kan göra, men att prata mycket om Peter och liksom när det, ja, så där brukar pappa säga, eller ja, pappa gjorde si och pappa gjorde så och så här, att liksom hålla honom levande genom att prata om honom. Och det var också någonting som jag kom att tänka på när du frågade om hur det var för, eller vad som hände liksom efteråt, hur det var för oss, att just för Eleonoras del så var det väldigt så här att ingenting fick ändras. Allt skulle vara som det hade varit. Med allt. Och jag menar när mina föräldrar som ju är väldigt ålderstigna sålde sitt egna hemshus och flyttade till en lägenhet. Så det var en jättestor grej för henne. Alltså som sådana saker. Att allt skulle måste vara som det hade varit. För det hade varit en så stor förändring i hennes liv redan. Jag tror att det var det.